Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Vi har spelat 5 omgångar av fotbollsallsvenskan 2021. Det börjar bli på riktigt, även om resultaten fortfarande kränger en del. Så också prestationerna. Kring detta ska vi fördjupa idag. Men vi ska också prata lite om skattemoralen hos våra kära fotbollsdomare. Om ett par intressanta domslut när vi ändå har domarna på tapeten. Vi ska resonera kring om vi har för höga krav på Malmö FF. Och en hel del annat. Men först Per Boman. Du överlevde bilfärden med Simon Bank.
Ja, otroligt säker bilfärd. Egentligen det enda problemet var väl att vi stannade på McDonalds sent åt, vilket gör att jag har en sån här bakfull känsla i munnen nu eftersom jag har ätit sen ganska äcklig mat sådär, så att det är tung känsla i kroppen just nu.
Simon Bank är annars den liksom människa med minst bilförar-aura jag kan föreställa mig. Jag hörde att du skulle åka en sen resa hem från Norrköping igår, så blev jag givetvis orolig att jag skulle få se det här i podden idag, men här sitter du.
Ja, men skjutsade mig hela vägen hem till dörren, så det var en utmärkt färd.
Själv körde jag Stockholm, Göteborg, Degerfors, Stockholm på 36 timmar. 2 matcher, Blåvitt Häcken, Degerfors Djurgården. Och på väg hem från Degerfors, som var den sista matchen, då var jag glad att jag hade fått en uppgradering på min hyrbil. Det är en djurgårdare som jobbar på den här firman där vi brukar hyra bil. Och jag tror han uppgraderar mig när jag skriver bra om Djurgården. Jag har inte fått någon uppgradering på ett tag. Men nu jävlar, efter maktskiftet, nu fick jag en sån här XC90 eller vad fan den heter. Och det är ju ingen bil, Boman, det är en bandvagn. Du kan ta ett mindre afrikanskt land med den jäveln. Den är hög som en skåpbil, dubbla baksäten. Det är liksom ingen Simon Bank Toyota hybrid, utan ett riktigt dieselmonster. Men jag var väldigt glad att jag hade den, för när jag skulle hem från Degerfors, som sagt, så sköljde ju syndafloden ner från himlen. Och till och med den här tanksen fick ju vattenplaning här och var. Men hade jag haft en mindre bil, då skulle jag inte suttit här idag. Då hade du fått dra loss mig ur en träklyka någonstans utanför Kolbäck. För helvete vad det regnade. Men i alla fall, Degerfors 20-0, 2-0. Intressant match. Årets mål av Viktor Edvardsen väl. Och vår ingång på det här, det är Thomas Lagerlöf, Djurgårdens tränare, från presskonferensen efteråt. Lyssna på det här.
En tuff uppgift att komma hit. Och jag tycker det är en match som vi gör ganska mycket bra i. Fokuserade och koncentrerade och bra balans i det mesta vi håller på med. Trycket ökar väl egentligen ännu mer sen i andra halvlek, och Degerfors får knappt ta bollen på en planhalva innan de har gjort 1-0. Han gör det på egen planhalva, så han behövde inte ens ta så jävligt fantastiskt mål. Men jag tycker fortfarande vi gör ganska mycket bra. Det saknas ju spets såklart. Vi måste ju göra något mål på det trycket och de chanser och halvlägen var. Degerfors hade några bra omställningar lite i första halvlek. I andra så tycker jag att det hade väldigt, väldigt bra kontroll på sakerna fram till målet. Så ingen skugga på prestationerna där ute. Bra fokusering och allt sånt. Det är spetsen där framme som inte var tillräckligt bra idag.
Ja, vad säger du Boman om Lagerlöf där? Oväntat positiv efter en 2-0 förlust mot en nykomling med en femtedels kassa om ens det.
Spontant så tyckte jag att jag höll med mycket av det han sa. Liksom. Jag kände ändå att de hade en en jäkla kontroll över matchen som inte jag upplevde var en sån här förrädisk kontroll, utan en genuin kontroll. Kanske har jag då lite för låga krav på Djurgården i så fall, för jag upplevde liksom att jag kände att de nog skulle få in en boll förr eller senare. Framförallt trodde jag inte att de skulle släppa in någonting, och att botta mot Degerfors på en ganska svår gräsplan och med det där ovädret, så tänkte jag att det kanske är det man kan begära ändå. Sen har vi pratat lite om det efteråt, och kanske jag har fått backa lite från den känslan. Så jag vet att du inte håller med honom, så lägg ut texten.
Nej, jag håller inte med honom om att den här prestationen var bra. Däremot förstår jag varför han säger det, för jag tror att han tycker egentligen inte att den här prestationen var särskilt bra. Däremot tycker han inte att prestationen är oroväckande. Det är liksom inte så att oj, Degerfors drog ner brallorna på Djurgården, Degerfors knäckte Djurgårdskoden, utan jag ser det här som en enskild dålig prestation som ganska logiskt kommer efter den här enorma urladdningen mot Malmö FF. Så är det inte så konstigt att det blir en sämre prestation efter det, kan jag tycka. Jag tycker att det är inte alls samma fokus, samma beslutsamhet, samma höga nivå, samma höga kvalitet i passningsspel, i aktioner, i avgörande moment, i någonting egentligen. Det är som att de är ganska bra i början, Djurgården. Men efter första 20 minuterna, när de har spelat ganska bra och skapat ett antal halvchanser, då är det ungefär som de känner att fan, det här blir jobbigt, det här gick inte så lätt, nu har vi inte fått hål på dem, och då dippar de väldigt mycket kvalitetsmässigt. Där går kvaliteten i Djurgården ner. Jag håller heller liksom inte med om att det bara är spetsen som saknas, för jag tycker inte att Djurgården tar sig till de där riktigt rena målchanserna. Det är en rad halvchanser, och de bästa chanserna de har, det är egentligen rena bjudningar från Degerfors sida. Djurgården är ett väldigt metodiskt fotbollslag. Det här pratar ju Degerfors tränare Tobias Solberg om efteråt, att man vet exakt vad de ska göra. Och det hörde man på planen också. Jag tror det är Adam Kalén som när Magnus Eriksson får bollen så ropar liksom, nu kommer den långa mot andra kanten. Mm. Och mycket riktigt kommer den långa, för att jag menar, det är ju så de liksom spelar. De vänder där från kant till kant liksom. Men när Rasmus Schüller var så pass svag som han var, Curtis Edwards, vilken otrolig skillnad det är på han och Hampus Findell, ser man ju nu när både då Findell är borta och Schüller är en skugga av sitt normala jag. Då blir det bara metod, det blir liksom ingen kreativitet, det blir inga överraskningsmoment i det, och jag tror de tappar på det. Jag undrar om inte Elias Andersson är ett bättre alternativ än Curtis Edwards i det här Djurgårdslaget, om inte Findell kan spela, han var ju sjuk då. Så jag tycker liksom att prestation, måste kunna säga att det här var en dålig prestation. Det är inte bara spetsen som saknas, utan det är en dålig prestation. Jag tittade snabbt på Instat här nu, och jag menar, Degerfors har ju alltså högre snittsiffror matchen igenom, när man väger samman alla aktioner. Det säger ju någonting. För då räknar man ju inte bara målen, och tittar man ju på allt de gör, försvarsinsatser, så här, de har en klart högre siffra där. Sen hade Djurgården högre XG och så här, för de hade väl fler då målchanser. Men som sagt, det är inte de rena målchanserna, och då kan man inte säga att det är spetsen som saknas. Så ser jag på den här matchen.
Ja, men min känsla var väl ändå då, jag såg inte den lika noggrant som nu, jag såg den på TV och höll på att städa samtidigt, men jag kände väl att de hade ganska mycket nästanlägen ändå. De hade en del, hel del liksom, de hade kanske 7 lägen efter paus som mycket väl skulle kunna bli mål utan att vara de solklara lägena, förutom då från Kovic nick då, va. Jag menar, både Aslak von Witry och Magnus Eriksson, tycker de har många tillfällen precis utanför straffområdet när de går till skott, och de har några överlånga inlägg sådär, där han får väl en volleyträff, Witry, i något sammanhang, va, och sådär.
Men då är det ju inte spetsen som saknas, utan då är det att de inte tar sig till de rena lägena. För hade de tagit sig till de rena lägena och missat avsluten, ja, då hade det varit spetsen som saknades. Men nu har de liksom inte den kreativiteten ändå i de avgörande momenten. Men jag vill betona att jag ser inte det här som ett något slags trendbrott, att okej, nu rasar Djurgården här. Det var inte den typen. Det var liksom en dipp efter en urladdning snarare, skulle jag säga. Under då liksom tuffa förhållanden mot en väldigt motiverad motståndare som hade allt att vinna i den här matchen. Det var liksom en häftig fotbollsmatch så som den utvecklade sig, för jag menar, det stod ju 0-0 länge, och så skjuter ju den här dåren då från liksom halva plan, och man hinner ju liksom tänka under tiden i bollen efter, vad fan gör han, fan skjuter han för Edvardsen, och så man nästan ändrar sig till att den här, fan, låt den gå in, det kommer bli så jävla coolt. Och så går den ju in och sen kommer han glidande på knäna där ner mot kortsidan. De har smält upp någon så här coronakreativ tältrestaurang liksom, där folk har flugit upp från sina matbord. Och så är det ju den första matchen då på 24 år på Stora Valla. Så det blev ju häftigt till slut. Alltså. Det var ju en upplevelse, det var ett ögonblick.
Ja, verkligen. Jag bara sitter och funderar för mig själv då, att jag är nog en sån som hade Djurgården fått in ett lite mer slumpmål, 1-0 där, då hade jag nog ändå varit, jag hade nog låtit resultatet styra tanken ganska mycket och känt att de hade malt ner Degerfors. För jag upplevde att Degerfors, var det inte så att de tappade jävligt mycket boll i andra halvlek? Det är klart man gör det när man är så lågt, ligger så lågt, att de ändå, jag kände ändå att de var ganska slarviga och slog mycket snabba långbollar. Och...
Jo, men det är klart som fan att Djurgården är tusen gånger bättre.
Ja,
absolut alltså. Det är de ju.
Men absolut, målet är otroligt. Och det var på tiden också att han fick till en riktigt bra insats. Jag menar, Edvardsen var väl inte särskilt avgörande borta mot Blåvitt eller så.
Nej.
Det är ju ändå, han har ju ett stort spel i sig, men vi har ju ännu inte riktigt fått se det i Allsvenskan, så det var ändå skönt och liksom, det var på något sätt kul att han fick spela huvudroll på det sättet.
Ja, det var också en man som passade på att smida medan hjärnet var varmt, för sen gjorde han ju ett mål till och sen klev han in på presskonferensen här. Och normalt sett så stod vi ju i en klunga runt spelarna och inte gör dem, men Edvardsen, han klev upp liksom och intog podiet där, stod sen ner liksom bredbent som han aldrig gjort annat än att suttit liksom på podiet i sitt liv, och så tog han frågorna med en naturlig självklarhet där, och jag ställde frågan att vad han tänkte om det här som årets mål då liksom, och ja, då liksom var hans spontana reaktion, såg man ändå var någon form av ödmjukhet och att han skulle vifta bort det. Sen insåg han att det här läget är för bra för att slarva bort liksom, så då flinade han och så sa han, jag vet inte vad kaxig, men jag tror det blir svårt att slå det här som årets mål.
Det är klart att det enda som det, du vet, det är ju en det är ju ett, det måste, när man skjuter så långt ifrån, det är ju en dalande bollbana, eller hur? Mm. Det är ju mycket snö på den bollen när den liksom landar i mål till slut. Ja. Sådana mål, det är väldigt svårt, men de är ju ännu snyggare när man har den där Dejan Stankovic raka vristträffen som liksom, det är ju väldigt svårt att slå över en målvakt med en rak träff, men det är ju ännu snyggare. Ja. Den dalande träffen är ju fin, men det gör det liksom ändå, det gör det lite sämre för min del ändå.
Ja, men den tillslaget är, kolla på det igen, alltså tillslaget är ju på halvvolley liksom, alltså nästan lite yttersidaaktigt, va, han skär nästan skottet, va, så den är någon slags blandning av den dalande och den Stankovic raka då liksom, som tror jag du menar, va?
Ja, absolut.
Så att det är ett otroligt tillslag, och sen så jag menar, Djurgårdens målvakt då, Alexander Vasutin, han är ju ganska nära att ta den liksom, för att han har ju sin position för långt ut. Om man nu kan säga att han har den för långt ut. Jag menar, målvakten ska ju vara långt ut. Och det är ju egentligen Schüllers mål. För han tappar ju bollen helt oattackerad. Jättedålig mottagning liksom, tappar bollen. Men det var som Laglöf sa, det kanske man måste få göra ibland liksom. Ja. Det här är, ja, det är ju en one in a million händelse så. Men han kastar ju sådär liksom in i målet och håller ju nästan på att ta den. Så det var väldigt många, många häftiga moment.
Ja, ja, det var ju såhär, det var ju Slamovic som gjorde det. Har gjort det nyligen. Irandus tar ut det nyligen. Ishizaki gjort någon gång tidigare. Men framförallt påminner de om Hasse Berg. Gens försök för är det 10 år sedan nu, ja, eller någonting, 10-12 år sedan, när han gjorde det, för han hade också ett flow i sig när han gör det, för det är väl någon slags kombinationsspel som föregår den här rena, den här loopande vristträffen som även Edvardsen hade.
Ja, Vasutin tog vi ut till också till då pressträffen där. Han intog inte podiet, men han var väldigt korthuggen i sina svar. Han beskrev det som ett crazy goal, och det var aldrig roligt och för någon målvakt liksom, någon jävlig mål från halva plan liksom. Men han är bra annars, Vasutin, såklart. Jag frågade om han ville förlänga då eller om han tänkte skriva med Djurgården liksom. Han är bara utlånad, vilket jag har reagerat på, men det var för tidigt att ta upp den diskussionen, tyckte han. Mm. Magnus Eriksson kom ut också och frågade om det var just då en reaktion från Malmö-matchen, men nej, han tyckte inte det. Han tyckte att Djurgården tog kampen och så här, men ja, vad ska han säga? I övrigt var det en ganska intressant upplevelse att få vara på Stora Valla. Jag var där i början av 2000-talet, gjorde ett reportage liksom när Stålverket hade sparkat alla människor, Degerfors åkte ur Allsvenskan, Ralf Edström var bedrövad och så. Nu kommer jag tillbaka där, och jag och Anell på Expressen. Vi satt där i precis en presskonferens och skulle börja och dividera om, eller det var jag som frågade, fan, är det här för något egentligen? Är det liksom, är det en by eller är det en stad eller är det en ort eller så, då överhörde ju Lagerlöf, han satt och väntade på att Solberg skulle komma in, då överhörde ju Lagerlöf våran diskussion vad fan Degerfors är för något egentligen, och tyckte det var mycket underhållande och la sig i den här diskussionen och berätta om när han hade haft en, när han var Sirius-tränare, så hade han haft någon amerikansk spelare och han skulle visa honom Uppsala City och hade sagt att this is the city of the centrum of the city liksom, och den här amerikanen har bara skakat på ut no. Han kunde inte liksom förstå att det där kunde vara en stadskärna, ett stadscentrum liksom. Vad är det Degerfors? Det är en tätort eller vad kallar man det? Ort tror jag skrev till slut.
Ja, men tätort tycker jag absolut. Ja. Det
stad går ju till att kalla det, eller?
Jag vet inte, det här med stadsprivilegier och sånt, det var väl någonting som delades ut på 1600-1700-talet. Jag vet inte om den avgränsningen är lika tydlig längre, men jag tycker väl en stor tätort är rimligt. Ja.
Jag ska säga en sista sak om Degerfors, om inte du har något mer. Jag tror att när de hittar den här balansen som de ändå gjorde mellan viss offensiv briljans som de faktiskt har och inte naiva uppspel och så här, utan mer liksom ändå ett, mer fokus. De ska givetvis inte frångå allt sitt DNA liksom, som de, eller DNA är kanske hårda stora ord, men alltså det de har byggt här under några år, men alltså att vara lite mer riskminimerande och så här. Och för de har ändå den här galenskapen där framme så, där det kan hända lite vad fan som helst. Då tror jag absolut att de kommer ta ganska många fler poäng på sin hemmaarena. För de gjorde det bra. Mm. Och vad gäller Djurgården, som sagt, övertygade om att de studsade tillbaka mot Östersund. Det var liksom inget, det var liksom inget haveri på det sättet. Det var en dålig prestation och den kom efter en väldigt bra prestation. Logiskt.
Ja, vi kan väl garantera att Djurgården vinner hemma mot ÖFK imorgon, va? På onsdag.
Vi låter Per Boman garantera det för våra lyssnare. Och har du inget mer?
Nej,
denna match,
nej.
Som vi nu pratat om i en god kvart. Så går vi över till en match som du var på. Då, det har vi redan berört att du åkte till Norrköping i samma bil som Simon Bank. Och vi pratade ju förra veckan vilka som ser ut som topp tre hittills då, utöver Malmö och Djurgården. Och då sa jag Norrköping och du sa AIK. Nu möttes Norrköping och AIK och vi fick ett facit, eller?
Ja, det är möjligt. Jag tycker det vi visade sig att det här är två väldigt jämna lag i grunden, ska vi säga, som är just nu jämstarka. Men ändå känner jag, inte tydligt kanske, men ändå bakom både Djurgården och Malmö i kvalitet just nu, men de är precis där bakom och de ligger på samma nivå ungefär. Men det var intressant efter matchen. Det var ju Norling är ju alltid en väldigt generös man i medgång. Han var berömd verkligen AIKs matchplan efteråt och tyckte att de hade varit så fantastiska, för att han menade att de hade snurrat till det för Norrköping, som kör ju delvis man-man i vissa sammanhang då mot deras anfallare. Så där, då hade de roterat mycket, tyckte Norling. De hade bytt plats helt enkelt då mellan Bahoui och Goitom och Stefanelli och Ylletupa och sådär. Man hade skiftat, haft mycket platsbyten, vilket hade då gjort svårt för Norrköping i defensiven, vilket att de hade tappat bort dem ibland. Ja, det var väl nog, delvis är det väl så, men jag tycker även att liksom Norrköping klarade av att sortera det ganska bra. Och jag menar, Goitom var helt eliminerad i matchen. Bahoui gjorde en del bra saker men blev hårt tagen. Stefanelli var väl den enda som de inte riktigt fick kontroll på Norrköping. Han tycker jag var bra genom hela matchen, rörlig som fan, bra i kombinationsspelet också, den som ofta tar sig in och avslutar. Men det var väl det som det handlade mycket om då, att de tyckte att AIK hade haft en bra matchplan och ändå varit starkare i den första halvleken. Håller du med om det?
Ja, två saker kan man väl säga om Norling där och hans coaching. Jag tycker att hans man-man-spel börjar sitta allt bättre. Ja, de hade vissa problem där med och det byggde väl egentligen framförallt på hur ytterbackarna agerar, skulle jag säga. Det var ju Bilal Hussein, var ju någon slags inverterad högerback då. Han är ju ingen högerback, men eftersom Lustig var borta så spelade Hussein. Han klev in mycket in centralt och då fick de problem med sina liksom hur de skulle följa och så den vägen. Och sen fick de problem på andra sidan också, för det här är ju Otieno, där stormar ju han fram, var jättebra hela matchen, planens bästa spelare skulle jag säga, Otieno faktiskt. Stormar fram, Bahoui klev in i banan och då fick de problem med det. Å andra sidan så är det ju någonstans man-man-spelet över hela matchen som helt neutraliserar Goitom. Jag menar, Lund har ju honom i sin ficka, som kidsen säger. Och Bahoui, jag menar, han fick ju ett godståg i ryggen varje gång han skulle ta emot bollen. Jag menar, han gillar ju inte det, va? Jag menar, han är ju ganska öm av sig, om man säger så. Den de inte liksom fick samma grepp om då, det var väl möjligen Stefanelli då. Så att det fungerade bra. Och sen är det ju ett direkt matchavgörande byte han gör, såklart. Jag menar, det kanske är en enkel slutsats att dra, men jag menar, när du byter ut då Björk, forwarden, in med Skula, så har han ut med han på vänsterkanten, och det första han gör sätter ett perfekt inlägg på Adegbenro, och det blir 1-0 liksom. Så får man ändå säga att Norling krossade sin arvtagare AIK där, bara att gälla i den här taktiska kampen.
Ja, men Norrköpings problem i första halvleken också, det tycker man ju egentligen inte är så mycket att det var så virrigt i försvarsspelet. Det var väl att de tappade boll så mycket, att sådana som Isak Bergman Johannesson inte tog det ansvaret som man ska kunna kräva av honom på innermittfältet, utan de ska ju spela med risk, men kanske inte i alla lägen. Även Haksabanovic tog en del dumma beslut och sådär, vilket var lite konstigt, för de hade ändå en del vassa anfall. Jag menar, vi har väl kanske inte efterlyst ett rakare spel, men att ibland att Norrköping ska försöka slå den längre bollen bakom motståndarnas backlinje så att det blir lite variation. Och när de har tagit in Björk nu så har de det naturligt. Han är ingen färdig spelare, men eftersom han erbjuder sån tydlig kompetens som de inte har i övrigt, så blir det ändå lite jobbigt, för att då måste Milosevic och Papagiannopoulos backa lite, och då finns ju helt plötsligt en yta framför dem som Adegbenro och Haksabanovic och liknande kan operera i. Men de gjorde inte det så ofta som de borde i första halvlek. Det blev ju ändå att de tappade ganska mycket boll.
Men här måste vi vara ännu tydligare. Det är ju inte bara så att vi har nämnt det lite grann, utan vi har tryckt extremt på att Norrköping i början var alldeles för omständiga. Det var liksom ett överdrivet passningsspel fram till de här liksom dribbelfällarna längst fram som vände om och höll på liksom. Alltid fick de anfalla mot en samlad backlinje. Sen hände ju något efter ett par omgångar. Jag har varit inne på att de har lyssnat på den här podden. I alla fall fick Norling nog ganska mycket gratis, för att han slapp gå ut i media och själv liksom förstärka den här bilden. Men det är klart som fan att han tryckt på att vi måste vara direktare. Och jag menar, jag satt och lyssnade på den här matchen på tv. Och jag menar, Nyman är där i paus och han pratar, vi måste sätta med bollar bakom, vi måste in med bollarna tidigare och så. Haksabanovic kommer ut, vi gör det svårt för oss, vi måste gå på avslut mer. Norling pratar om det inför andra halvlek, så alla pratar om det här nu, att de måste vara mer direkta och så. Och jag håller precis med dig, Norrköping är bättre i början av matchen, och då kommer ju också den här bollen på Björk som erbjuder det här djupledsspelet. Sen slutar de med det, och då sätter de sig i svåra situationer mot en ganska bra motståndare. Då blir det bolltapp på Isak Bergman Johannesson, det blir enkla bolltapp på Levi, för där är AIK bra på att försvara sig. Sen i andra halvlek så förändrar de ju det här, då är det ju återigen mer direkta. Och jag menar, 2-0-målet är väl essensen av det, så som Norrköping ska spela. Där går ju bollen ganska snabbt upp till Haksabanovic. Han vänder om en gång och sen får du en rörelse på Adegbenro som går in på djupet, och då sätter han direkt. Då utnyttjar man ju allting Norrköping har. Det där är ju ett perfekt Norrköpingsmål, och det är kanske ett av få lag som skulle kunna på ett systematiskt sätt spela så där hela tiden, för de har så otroligt skickliga fotbollsspelare, och utnyttjar de det där fullt ut så blir de väldigt, väldigt farliga. Särskilt som jag tycker att Norlings defensiv har funkat klart bättre egentligen än anfallsspelet under inledningen här, men nu börjar ju anfallsspelet komma.
Ja, men det är intressant då också att jag trodde verkligen inte att de skulle våga ställa upp med ett lika ultraoffensivt lag mot AIK som de gjorde mot ÖSK. Jag trodde inte de skulle fortsätta med det. Jag pratade med en AIK-ledare som sa jo, de kommer köra likadant mot oss eftersom vi spelar liknande som Örebro med liksom 4-4-2 i defensiven.
Det sa Norling i förhandsintervjun.
Han gjorde det också?
Han tycker att Örebro och AIK spelar väldigt likt.
Han sa det? Det var inte alltid tänkt på, men så kanske det. Och att han var säker på att Norrköping skulle göra likadant. Vilket de ju gjorde, och det är ju modigt att ställa upp med Levi och Abdulrazak som wingbacks. Sen tycker jag Fransson, jag har varit lite besviken på honom, men han har ändå allt mer tagit den här rollen som ankare, lite mer defensiv än Isak Bergman Johannesson, lite mer samla upp. Tycker han var bra mot Stefanelli ändå, även fast Stefanelli var duktig, så Fransson
Han mannade väl honom ganska precis, mycket, va? Men försökte. Tappade han inte Stefanelli ofta också?
För han gjorde väl, men
vi satt ju betyg på det, vi var ju oense där. Jag hade ju satt en tvåa på Fransson och du höjde upp han till en trea.
Ja, men det var väl för att jag tror inte att han ska ha honom i alla sekvenser, men däremot i AIKs tidiga uppspel, då upplevde jag att han var som ett frimärke på ryggen på Stefanelli ganska mycket ändå, och försökte ändå containa honom. Men det är möjligt att det var generöst med en
det vet jag inte, men Stefanelli är väl kanske också den svåraste spelaren, för att är det något han är liksom en av de bästa allsvenskan på, så är det ju liksom just att ta emot boll, vända upp snabbt, veta när han yta och kan göra det och så. Sen är han ju en sämre avslutare, och jag menar, det är ju därför han är allsvenskan, för att jag menar, det hade han haft alla de grejerna så.
Men det är ju kul med då att de kör Levi som wingback. För han pratar efter matchen då, han är en favorit bland journalister, för att han är inte bara att han är en rolig typ, utan han är ganska eftertänksam och sådär. Men han nämnde det att han får lite ångest nu, för att han vill inte tycka det är kul att spela wingback, för han vill inte fastna på den positionen. Så att han är liksom, han blev lite besviken när Norling kom fram till han tidigare veckan och sa, fan du kan ju försvara. Ja men vad fan liksom, och sådär. Så sa han, nu de har så mycket anfallare, menar de var de topp 5 bästa anfallarna i serien, och nu så kommer ju även Nyman komma tillbaka. Så då sa han, snart spelar vi mittback eller målvakt om det fortsätter på det här viset. Så att han var lite galghumoristisk på det viset. Jag tycker Norrköping är bra, verkligen, men jag tror att lag kommer straffa dem på ett sätt som AIK ändå, AIK misslyckades med det, men jag tror att andra lag kommer straffa Norrköping ganska hårt i perioder under säsongen, så därför tror jag inte att de kommer vara en guldkandidat hela vägen, men definitivt ett lag som verkligen utmanar om Europaplatser.
Jag tror att det handlar om, kommer Norrköping växa? Jag tycker att det känns som att det finns potential att de kommer växa i sitt spel över hela planen. Jag tycker att de har potential att växa offensivt, göra det de kan oftare. De har potential definitivt att växa ännu mer defensivt, som inte åker på bollar i ribba och stolpe som de gjorde mot AIK. Å andra sidan hade det inte varit någon katastrof om de hade släppt in ett mål. Jag menar, ett mål släpper man ju in, det hör ju fotbollen till, för de gjorde ju trots allt 2. Och de har ju liksom en anfallskapacitet för att göra ännu fler om de gör det de kan oftare. Så att jag tror att de har en potential att vara ett av de lag som växer under den här serien. Sen så är det väl det som blir deras problem. Det är väl hur mycket spelare de förlorar i sommaren, sommarfönstret. Egentligen är det ju utsiktslöst att bedöma fotbollsallsvenskan innan, stänger det 11 augusti, stänger väl transferfönstret i år, va? Då vi vet hur liksom hösttrupperna är, för då ska det ju ändå spela sen. En 12 omgångar eller vad fan det blir liksom, när vi vet vad de har för lag då. Ännu fler, 15 omgångar kanske till och med. Så att vi får väl se då, för de är ju ett jag menar, försvinner Haksabanovic, Fransson, Bergman, Johannesson, det är klart att det kommer få en jävla massa stålar, så är det ju, men då ska du plötsligt pussla ihop ett helt nytt lag som ska förstå sig på Rickard Norling liksom, och jag menar det är inte alltid helt enkelt.
Nej, Bosse var ju, Andersson var tydlig med det i Djurgården, han nämnde att man vill egentligen inte värva på sommaren. Han sa, så kolla på Magnus Eriksson, han kommer förra sommaren och är inte alls lik under ett halvår egentligen, fram till då nu där han storspelar för Djurgården när det har gått tid liksom. Så att det har vi pratat om ofta, men det tar ofta ett halvår för spelare.
Ja, så är det ju. Samtidigt så vet jag att jag tror det är Andreas Alm som har drivit någon tes om det där liksom, att ett lag som gör en bra sommarvärvning blir ofta ruggigt farliga till mot slutet. Djurgården exempelvis tog in Kujovic där 2019, vann guld. AIK tog väl in Sebastian Larsson 2018, vann guld. Så att
Malmö tog in Isak Histelin åt då, minns jag, va? Ja, på sommaren där, som var jättefin
post. Så att det finns något där att kunna göra. Och jag tror ju liksom att ett lag som Djurgården som jag upplever så färdigt, som kanske inte kommer tappa lika mycket men ändå har mycket pengar och kan identifiera vad behöver vi göra. Behöver vi ha in något bättre än Kalle Holmberg till exempel? Där finns ju resurser att göra någonting. Framförallt Malmö FF finns, vi ska prata om någon senare, finns resurser att göra någonting. Så Norrköping, jag tror det är snarare det som blir Norrköpings problem. Vad händer här under sommarfönstret? Men här och nu, det är ju det handlar om liksom. Då tycker jag ändå att vi kan säga att, eller jag säger i alla fall, att topp 3 just nu är, för det är roligt i den här liksom topp 8 tombolan som vi har pratat om. Topp 3, 5 omgångar in på Allsvenskan, får vi väl ändå säga, är då Djurgården, Malmö, Norrköping. Det är väl de tre lagen som har imponerat mest.
Vad sa du? Säg det en gång till.
Malmö, Djurgården, Norrköping. Det är väl de tre lag som har imponerat mest.
Ja, eftersom de slog AIK nu så får väl Norrköping vara lite före AIK på den listan.
Ja, bra. Då stänger vi den butiken. Om du inte hade något mer, Per Boman, från din lilla utflykt med Simon Bank som chaufför.
Nej, men du nämnde något igen, och får man säga Norrköping, eller Norling sa efteråt att han i princip aldrig har sett en vänsterback vara så dominant defensivt som åt igen.
Han var enorm. De detaljstuderade honom i tv-sändningen innan och visade hur han ändå har vissa problem med sitt positionsspel. Men han är så fruktansvärt snabb, så han räddar alltid upp allting, så det spelar ingen roll om att han ligger ett par meter fel, han tar det ändå liksom. Nej, han är otrolig. Det är ju inget snack om att den här diskussionen om att när Karl kommer tillbaka så vem som ska spela liksom. Det är ju en dum diskussion. Han är ju resor framför liksom.
Ett tecken på hur jobbigt jobbig återigen att vara, det var Ishak Abdurazak då, som jag har en jättesvår roll. Han ska dels hjälpa till så mycket defensivt, bli nästan högerback under stora delar av matchen, men också vara den som konstant fyller på framåt, både med att han ska driva boll som han är duktig på, men också fylla på liksom nästan en djupled från sin wing-position. Han var så trött efter, alltså Norling var ju på honom konstant liksom. Han bara följde ihop på slutsignalen, jag har aldrig sett någon. Det var som att han fick en hjärtinfarkt på slutsignalen.
Det var därför jag såg att han
bara ramlade ihop totalt liksom. Bara följde ihop på planen. Men det är ju en fin spel, han kommer ju också bli väldigt bra. Tänk vilken disciplin, jag trodde han var en offensiv innermittfältare eller ytter som bara kunde showa. Nu visar han att han har en otrolig arbetsmoral också.
Mikael Norling har satt sin prägel på laget. Nu en sista fråga om den här matchen då. Lustig, varför var han med?
Han var sjuk, men det var inte covid. Nej. Så de tror att han är tillbaka mot, eller de hoppas att han är tillbaka mot Malmö på torsdag.
Ja, det är ju kort brintid på den här podden. Eftersom det är en omgång redan, typ imorgon. Eller när fan ni nu lyssnar på det här. Så att vi traskar väl vidare då. Det har ju varit en rad domslut där. Vi satt ju här för något avsnitt sedan och konstaterade att det var inte så mycket tjafs som domare. Är vi glada för att jag menar, det här eviga gnällandet på domare, det leder ju rakt ner i varmörkret till slut. Så att det ska man försöka vara lite försiktig med. Men nu finns faktiskt ett par situationer som jag brukar säga, man kan tycka är lite principiellt intressanta. Och då blir det en annan sak att diskutera dem. Men framförallt så är det ju tre domare som i efterhand har kommit på att de inte har betalat skatt för sina UEFA-intäkter åren 2015-2019. Och det här var egentligen något som jag och vår kollega Micke Wagner, det här fenomenet då, avslöjade i samband med att vi skrev om den så kallade elitdomaren i vintras, den här som höll på med romansbedrägerier och som spelade på matcher och så här. Han har inte heller betalat skatt på UEFA-intäkter, och när Mohamed Al-Hakim, Stefan Johannesson och Martin Strömbergsson läste om detta, förutsätter jag, så valde de att anmäla sina egna inkomster i efterhand. Skatteverket prövade saken. Och nu i förra veckan då kunde Fotbollskanalen avslöja att myndigheten höjt Al-Hakims inkomst med 305 000, Johannessons med 632 000 och Martin Strömbergssons med 386 000 kronor. Men det stannar ju inte där. Jag har kollat med Skatteverket och det här gäller även andra domare, mer framgångsrika domare och förmodligen många domare, tror jag. Om vi börjar där med den här skattehärvan då, innan vi går in på de omdiskuterade domsluten, så kan vi poängtera att det faktiskt är god journalistik som har bidragit till att ta fram det här i ljuset. Om man nu får slå sig själv lite för bröstet. Det är ju aldrig fel, eller vad säger du, Boman?
Nej, jag är illa berörd av det här. Jag tycker att domarna har kommit undan nästan lite för lätt också genom att bara säga att de inte visste om reglerna. Fan, de har väl alla skyldigheter att ta reda på det. Det här är säkert något som har legat kvar sedan tiden innan de var heltidsdomare, eller hur? Någonting som de kände sig liksom, att de hade en känsla av att de var värda lite extra i en värld som alltid vill dem illa på något sätt. De kanske jobbar vid sidan och nu fick de åka ut till Europa och då tjänar de lite extra pengar och alla tänkte, det här är ingen som kollar detta någon gång. Liksom. Så att det här gör vi ihop liksom, och det håller alla käften om. Amatörmässigt tycker jag att det är jävligt dåligt, och jag skulle säga så här, den här typen av omoraliskt skattefuskande skadar dem mer än 1000 dåliga domslut.
För det är ju precis den frågeställningen du berör där liksom, är det här slarv eller kultur? Och jag tänker ju precis som du att det här handlar om en kultur som håller på att rullas upp, där vi har en domarkår som i 10, 20, 30, 40 år kanske, man kan inte gå tillbaka så långt och kolla, men så länge jag har haft någon sorts inställning att det är ingen som kollar det här, alla gör så här och någon kommer på oss, säger så här. En skattesmitarkultur helt enkelt. Och frågan är ju nu då om innefattar det här delegater, förbundspampar med flera, hur har alla dessa fotbollsmänniskor hanterat sina eventuella UEFA-ersättningar under åren? Och hur ser det ut i andra länder? Jag menar, det här kan vara en gigantisk härva som börjar rullas upp, även om den kanske inte får så stora rubriker som den kanske borde få.
Nej, men så är det. Så är det. Så att det är bra att ni har kollat på det, både VIP-popbladet och Fotbollskanalen efteråt, tycker jag är bra att det har granskats ordentligt.
Och vi gräver vidare i frågan, ska vi väl tillägga. Det kommer mera, tror vi. Men vi får se. Vad gäller själva domsluten då från omgången som varit, så gillar jag som sagt inte göra för stora saker och sånt. Men den här gången så skulle jag ändå säga att det är tre relevanta situationer som vi bör prata om. Jag ska förklara varför. Om vi börjar med Jona Toivo versus Kolbeinn Sigthorsson i Göteborgsderbyt då. Blåvitt Häcken slutade ju 1-1 på Ullevi. Så är det ju alltså det sista som händer i den här fotbollsmatchen. Blåvitt kvitterar ju med i princip matchens sista spark när Tobias Sana skickar in den här straffen. Det är ett liksom helt avgörande beslut som inte går att rädda upp, och det påverkar direkt poängfördelningen. Då tycker jag verkligen att nyhetsbedömningen, den journalistiska nyhetsbedömningen, ska vara fokus på domslutet. Jag tycker det är en helt annan sak om något händer i 47:e minuten och som innebär att ett lag hade reducerat till 1-2 eller något liknande. Det är liksom när det blir fokus på massa sådana beslut. Det är det jag tycker liksom, det är för enkel journalistik, det är för billig journalistik. Det leder oss ner i ett varmörker. Det skapar en bild av att domarna gör fel hela tiden. Men här liksom, här är det liksom en journalistisk skyldighet att sätta strålkastljuset, för det är den stora avgörande händelsen. Den innebär liksom att Häcken går från 3 poäng till 1 poäng, Blåvitt går från 0 poäng till 1 poäng. Det är en jätteskillnad liksom. Och det är ju ingen solklar straff, så att det är ju då blir ett intressant beslut att diskutera. Toivo har ju harmen på Sigthorsson, så han ger ju Ekberg en möjlighet att blåsa straff. Och samtidigt kan jag tycka så här. Ibland har man en slags känsla av att när det händer såna, när såna situationer uppstår, då friar kanske domarna för ofta, för de vill inte avgöra matchen. Mm. Men de ska ju inte gå ifrån regelboken. De ska ju följa regelboken. Är det straff, ska det vara straff, även om det är 94 minuten. Så man kan vända på det. Bra av Ekberg att blåsa straff där.
Ja, jag tänkte på det, för jag lyssnade på en podd med Jonas Eriksson. Han var med i Rickard Henrikssons podd. Och då nämnde han det att under VM till exempel, så då även fall de ser att det här är gult kort, så ska man inte ta det för tidigt. Man får inte ge gula kort för tidigt, eftersom det skulle förstöra matchen. Det skulle göra så att spelarna inte riktigt vågar spela på samma sätt. Och man ska bara göra det om det verkligen, verkligen, verkligen är tydligt. För att annars, för att VM är så stort, så man ska liksom inte riskera att någon åker ut på felaktigt eller liknande. Så här. Och då tänkte jag på det, att det är så att man verkligen, att en domare ändå funderar så mycket på sådana grejer under matcher. Och visst, jag hör vad du säger, man ska följa regelboken hela vägen, men jag tycker nog ändå inte att man ska vara så nitisk i det ögonblicket. Jag tycker att man måste tillåta den typen av 50-50 situationer, så jag tycker nog inte att det ska vara straff.
Men då kommer nästa fråga. Vilken tidpunkt slutar man följa regelboken?
Nej, men jag vet
80, 85, 90?
Annars senast pågår det hela tiden i matcherna. Annars är det ju som alla vet att man skulle kunna döma straff i nästan varje hörna om man skulle följa regelboken 100%. Så det pågår ju redan den typen av avvägning från domarna konstant liksom. Med all rätt, man måste ju följa det så på det sättet.
Ja. Men jag tycker ändå att det går ju att ha en principiell inställning till att, vad fan är det, ett regelbrott i straffområdet? Du ska inte kunna spela, om ett lag trycker på för en kvittering, så ska ju inte det försvarande laget kunna spela fulare.
Nej, nej.
Bara för att de vet att vi åker inte på någon straffspark ändå.
Liksom. Jag har inte sett lika tydligt som du, jag har sett det någon gång på någon repris. Jag upplevde bara att för mig var det inte 100% tydligt att han fällde honom, liksom, att han tryckte ner honom. Det är så jag menar.
Nej, och jag menar, jag tycker också att den är billig, absolut. Men jag menar, han har en väldigt bra position. Han pekar direkt på straffpunkten. Någonting ser han ju. Och då tycker jag någonstans också att man kan säga, men vad fan, bra att du tog ett beslut.
Det är väl långt från en katastrofbedömning liksom.
Hur som helst, en intressant situation och en intressant diskussion vi hade här. Vi kommer komma till ytterligare en straffsituation sen som berör det här lite grann, men vi tar en annan emellan, och det var ju den här målchansutvisningsdebatten då. Ismael Diawara versus Edvard Chiluffia i Degerfors Djurgården. Där Chiluffia kommer farande, och det gör Diawara också, som kommer ut, och Chiluffia petar bollen förbi honom, och sen får han liksom kasta sig undan. Hakim nöjer sig med gult kort till målvakten, och många undrar varför. Kim Bergstrand var ju rasande vid sidan där. Om inte det där är måltjänst, då finns det inte måltjänst längre, vrålar han ju till fjärdedomaren. Hur såg du situationen?
Jag såg det på tv, och det var ju en liten tröjdragning då från hemmabacken på Chiluffia, som jag först såg på reprisen då. Och sen så ska jag ju ärligt säga det att det ser ut som att han liksom fäller Chiluffia, målvakten, men jag ser ju aldrig på en enda repris att han faktiskt rör honom. Jag ser inte det vid ett enda tillfälle. Jag hittar inte ögonblicket när han gör det. Jag tror han gör det, men jag har inte sett det någon gång.
Nej, och det gör han ju inte heller, hävdar han själv då, för vi pratade med honom efteråt och han säger det, kolla på det prisen, jag rör honom inte.
Ja, det är så.
Ja, jag touchar honom inte ens, så att han rör honom antagligen inte. Det behöver ju inte nödvändigtvis spela någon roll, för om du kommer ut i full fart mot någon och han är först på bollen och han måste kasta sig undan, då är det likförbannat liksom ett regelbrott och då uppstår likförbannat den här målchans diskussionen, målchansutvisningsdebatten då. Och där ska ju då Mohamed Al-Hakim, nu har jag inte haft möjlighet att prata med honom, men där ska han ju till spelarna då, Mange Eriksson berättar detta, haft en förklaring. Och han menar på att hade det första regelbrottet, den där tröjdragningen som du nämner, som jag inte minns om det var Olsson eller fan,
Sebastian Olsson,
ja, precis, va? Mm. Ja, som drar Kjellufe i tröjan, hade beslutet gällt det, då hade det blivit en målchansutvisning. Det bedömdes som en mål, det bedömdes som en målchans, är du med?
Mm.
Så att hade han tagit det beslutet då, och blåst där, då skulle Sebastian Olsson fått rött kort, för då hade det varit en målchans, för då kommer han emot den här målvakten. Men den släpper han. Och sen kommer en ny situation, och då är det den situationen som ska styra, och då petar han bollen för långt åt sidan, så då anser de inte att det är målchans längre. Så att därför blir det bara ett gult kort, och det är heller då inte vårdslöst spel eftersom han som sagt inte rör honom, så då landar beslutet i ett gult kort. Så att de och det här vet inte jag, det vet inte jag om Al-Hakim har rätt i att det är så här man ska göra. Man ska släppa den situationen då, tröjdragningen, som egentligen då enligt Al-Hakim är en målchansutvisning, medan det andra inte är det. Och då blir alltså slutsatsen att båda de här regelbrotten leder bara till ett gult kort. Och då undrar jag, om det nu är så här, var det liksom regeltillverkarnas, lagstiftarens uppsåt? Var det deras andemening att det är så här reglerna ska tolkas? Det kan det ju inte riktigt vara.
Ja, det låter ju som en väldigt så här intrikat galaxy brain förklaring nästan av och att han på den millisekunden hinner liksom fatta ett beslut och sen ett till. Det är ju, det är klart att det,
jag tror inte han hittar på.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag menar bara att det är klart att jag känner väl då spontant att man borde ju den eventuella fördelen som han lämnar under en halv sekund till efter den första tröjdragningen borde man kunna backa tillbaka och utgå från det första regelbrottet givetvis, om det första regelbrottet är allvarligare än det andra. Jag vet inte hur det kan vara så att jag har fel, att det inte är så i regelboken, men det är ju den spontana rättvisa känslan i alla fall.
Ja. Vi har ju en hel del domare, vet jag, som lyssnar på den här podden, så vi får väl se om det är någon som hör av sig och förklarar ifall, jo då, Al-Hakim, man följer bara reglerna så som de är skrivna. Mm. Jag menar, då ska ju ingen skugga landa på Al-Hakim. Jag menar, då har han ju bara följt reglerna. Då får man egentligen istället då fundera, var det så här reglerna var avsedda att liksom att läsas och förstås. Tredje situationen, om du tar något mer om den här. Jonathan Levi versus Sakko Yllytuopa. Denna här är ju då, tycker jag, ganska ointressant ur ett journalistiskt perspektiv, eftersom den sker tidigt i matchen, den är inte direkt avgörande på något sätt. Men däremot så går det här nya begreppet då, som domarna pratade om inför säsongen, att applicera på detta. För de har ju i ett av sina fokuspunkter, de har fyra stycken, så pratar de om soft penalties. Domarna hade alltså fyra fokuspunkter inför år. Rätt placering, soft penalty, olämpligt uppträdande, offside-positionen. Vi ska inte prata om de andra tre, vi ska prata om soft penalty. Och då handlar ju då om straffsituationer. Och då har svenska domarna studerat straffsituationer runt om i hela Europa och pratat mycket om soft penalty-begreppet, det vill säga situationer där det inte är glasklart om det är straff eller inte. Detta för att få en mer enhetlig bedömning bland alla domare i Allsvenskan och Superettan. Och det här tycker jag är direkt tillämpligt då på Sakko Yllytuopas situation där Levi. Han får en hand i ryggen. Det är tveksamt om den är innanför eller utanför straffområdet. När man zoomar in väldigt noga som de gör på tvn, så ser man att handen är nog lite på honom när han kommer in i straffområdet, men i fart blotta ögat omöjligt att upptäcka. Han får dessutom en dålig första touch. Bollen rinner ifrån honom. Hade han hunnit den eller inte? Hade han blåst straff där, då hade det här varit en soft penalty. Eller hur?
Ja.
Och då, därför gör de ju då rätt som friar enligt det fokuset de ska ha. Så här kan AIK egentligen inte kräva en straff, även om när du går ner på millimeter detalj så kanske det är straff. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår, men det är en jävla gråzon det här liksom. Så att jag hör vad du säger. Och jag vill också säga att Yllytuopa efteråt, så när han pratade om det här, då sa han: jag vill vara väldigt tydlig med att här absolut inte avgjorde matchen. Nej, det som avgjorde matchen var att vi inte satte våra chanser i övrigt. Så att jag skyller inte på det här överhuvudtaget, även om jag tycker att det var straff. Nej. Jävligt klok kille överlag.
Och det är därför jag menar att journalistiska perspektivet är inte så relevant för det här. Däremot då är det intressant att vi kan lyfta det här soft penalty. Jag är inte säker på att alla lyssnare har hängt med att det finns ett, liksom en diskussion och ett fokus på soft penalty. Men det är ju helt enkelt då att det ska vara väldigt tydliga och givna straffar. Och det kanske också kan tillämpas på den första situationen vi pratade om där med Toivio versus Sigurdsson. Det där kanske var han kanske tog en soft penalty där. Och andra sidan, han har en bra position, han kan ju också ha sett något vi inte har sett. Sista frågan är till dig, Per Boman. Tycker du det är rätt att de fokuserar på soft penalty? Är det bra att få bort de här soft penalty? Eller ska de vara nitiska i regelboksföljandet?
Jag vet inte, det är en jättesvår fråga liksom. Men det är klart att jag har inga problem med att man friar hellre än fäller i de lägena. Det tycker jag känns spontant bättre i magen. Så ja, då tycker jag att det är bra med ett fokus på soft penalty.
Ja, för att det har ju varit en tid då fotbollen mer har, man ska premiera det offensiva, därför man har fällt ofta den fria, tvärtom mot vad du säger då. Mm. Jag har ju alltid under mitt journalistiska liv, när jag har försökt ha någon slags genomgående inställning till den röda tråden, jag har sagt att domare ska inte chansa, döm på det du ser liksom. Jag vet att jag hade någon situation med Martin Hansson när någonting hände bakom någon liksom, och han gick på känsla då liksom och blåste. Jag tycker inte domare ska chansa, de kan bara blåsa på det de ser. Johannesson hade en situation med Djurgården Helsingborg 2019, var det, kom du ihåg det, när han liksom ser att folk bara reagerar liksom, och så han hade något begrepp på det, han kallade att han tog det liksom på intuition eller
fan. Jag tror de gör så ganska ofta.
Ja, exakt va. Och jag tycker att domare ska, jag tycker att man ska, de ska inte chansa. Ser de inte, men går inte att klandra någon som inte ser någonting. Men däremot om du chansar, då öppnar du ut fältet för något helt annat.
Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Det är en av de största var inte det en väldigt stor debatt efter den gången när Anders Frisk släppte han en boll mellan benen på sig själv, tunnlade han sig själv när Djurgården gjorde mål i ett derby någon gång mot AIK. Jag har en starkt minne av att han var involverad i spelet på det sättet, att det blev en stor grej. Har du minne av det?
Nej, den minns jag fan.
Jag får se om någon läsare kommer ihåg det. De får återkomma.
Vi får några reaktioner på det. Vi berörde ju derbyt där, Göteborgsderbyt. Vi ska väl ändå säga någonting om det. Det slutade ju 1-1. Det var väldigt fin. De hedrade Bebben Johanssons minne väldigt fint där. Spiken Micke Johansson höll ett väldigt vackert tal. Bebbens familj, frun Solveig, barn, barnbarn satt där med kaffetermos och hembakt på läktaren i solen och njöt av matchen. Bebben fick sig en applåd som ekade ända upp till änglarna. Jag tycker det var fint. De hade sina tröjor som hade tryckt upp. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. De bytte in marschen till då Heja Blåvitt, där den här textraden återfinns. Det tyckte jag var fint. I övrigt var det ett ganska platt derby. Jag vet att när vi planerar den här podden så hade du redan glömt av att det hade spelats.
Ja, du frågade vad ska du säga om derbyt, men det har inte varit någon Stockholmsderby, så att jag som den Stockholmsjournalist jag kanske tyvärr är då i viss utsträckning satt och funderade på. Helt glömt bort Göteborgsderbyt, men det kanske inte var några stora avtryck ändå.
Nej, det var ju väldigt mycket på spel, kändes det som. I Göteborg var väldigt försiktiga. Man gick ju tillbaka till AIK-taktiken här. Man låg ju väldigt lågt, kontrollerade ytorna, lät Häcken dominera. Man ville växa sig in i matchen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man också gjorde. Å andra sidan så åker man ju då på första målet, och då blir det ju som att då har allt det här varit i onödan, och då fick man ändå liksom kasta livbojarna och ösa på framåt. Och då för första gången i år tycker jag får man ju upp Marek Hamsik i en högre position i plan. Han är ju faktiskt bra i den här matchen, det ska man ju säga. Jag skrev efteråt att han har inte lyft Blåvitt, och det är ju faktum liksom. Han har spelat 3 matcher från start och har 2 poäng. Det, ur det perspektivet är det ju här misslyckande, flopp och fiasko, väl vilket ord du vill. Men men fotbollsmässigt när han kommer upp i banan så gör han ju sina bra saker högre upp i planen, då får du ju mer effekt. Han har ju ett jättefint inlägg till Sigthorsson som har en fin nick som Dahlberg räddar. Det är han som spelar fram Sigthorsson till den här straffen som vi pratade om. Så att får du upp Hamsik i banan så blir det bra. Det vågar de inte riktigt från början, för att det här är en match som de absolut, absolut inte får förlora. Sen håller de ändå på att förlora den. Och då får de i panik gå på det här. Och då får de till slut till den här kvitteringen. Men ingen tvekan om att Hamsik kom högre upp i plan. Dessutom var han ju lite frustrerad den här. Jag menar, Bergen tog ju bollen av honom. Och då stod han där och gestikulerade och gav fan i och jag efter. Och då var det ju en blåvitt supporter på den här liksom, restaurangavdelningen. Så de har förlagt ute på läktaren som vrålade liksom, rör på dig till världsstjärnan där då. Så att... Ja, han går liksom och får ur balans där. Men jag skulle säga att den som är bäst i blåvitt i den här matchen, det är ju Sigthorsson. Han är ett monster där uppe. Han är jättebra. Han släpper bollen jättefint till Tern också när Tern prickar ribban när de måste framåt. Så att säga att Sigthorsson som vi pratade om efter de här målen har ju inte gjort några fler efter målen mot AIK. Men han blir bättre och bättre. Häcken är ju Dahlberg väldigt, väldigt bra i mål. Jeremie får ju slita som fan, och de får ju ut och sätta upp de här bollarna på Jeremie, för han är bra på att ta in dem, men när du inte har Friberg utan det är liksom i Bergen och Falseta, så blir ju inte leveransen lika bra. Därför fastnar de ofta på Göteborgs backlinje, så att det egentligen, även om Häcken har bollen mer, så har Göteborg den bättre.
Ja, men sista frågan på den är väl bara, 5 raka matcher utan seger för Häcken, det enda laget som inte har vunnit en match i Allsvenskan än så länge. Hur stort fiasko är det?
Man sitter ju och väntar på att Häcken ska börja vinna och återigen har de liksom det hamnar ju i ett komplicerat läge. Det var en katastrofal start. Sen efter det har de då kryssat borta mot Bayern och kryssat borta mot Blåvitt. Ingen av de två resultaten går ju att ifrågasätta. Det går inte att kräva att Häcken ska åka upp till Stockholm och vinna mot Hammarby. Det går inte att kräva att de ska vinna ett Göteborgsderby. De slutar alltid 1-1. Mm. Så att... vad fan, nu har de Örebro nästa match, va?
De har Örebro, ja. Mjällby och Varberg.
Ja, därför är det väl dömt att sitta och säga att allt är åt helvete om de vinner de här tre matcherna. Jag väntar i alla fall med att göra det. Det är klart att det är kittlande att riva upp himmel och hav kring det där, va? Men jag vet inte, vad tycker du? Vad säger du?
Nej, jag köper
det. Tar du fram sågen och sparkar Alm?
Nej, jag såg ju inte matchen mot Blåvitt, men jag såg matchen mot Hammarby som jag tycker var väldigt lovande. Och fortsatte de på ett hyfsat liknande spår där, så råder det ingen tvekan om att de kommer... Ja. Men jag säger så här, de måste ju ta minst 6 poäng av 9 möjliga då mot de här. Minst 7 poäng.
Jag tycker
minst
att de ska ta 9 poäng, för fan, de ska gå rent här nu.
Ja, ja.
3 raka.
Ja, det är kravet.
3 raka, annars så kräver vi Alms huvud på ett fat i den här podden.
Ja, men det är bra.
3 raka för Häcken, där sätter vi ner klubban i
bordet. Ja, det är bra.
Lite då motsägelsefullt kanske glider vi över till vårt nästa ämne då, som handlar om ett Malmö FF som ju har, vad fan har de, 7 poäng mer än Häcken, 9 poäng alltså, men som vi ändå mest klagar på här, och då är ju frågeställningen, de vinner ju här mot Varberg då efter en viss möda och en del besvär, men vinner ju ändå, och frågan är, har vi för höga krav på Malmö FF?
Nej, verkligen inte. Det ska vara skyhöga krav på Malmö FF. Med all rätt, de har skapat sig en sån position att vi ska, ja, att de ska få skit när de inte levererar utifrån det de borde.
Räcker det inte att vinna då?
Nej, just Varbergsmatchen, den tycker jag var illavarslande också liksom. Och jag vet att det har varit en del snack om att folk tycker att den offensiva spelidén inte håller, att Malmö är dåliga offensivt också, att de inte har något grundspel och sådär. Men det håller inte jag med om. Jag tycker fortfarande att Malmö kan skapa chanser på många olika sätt. De har olika delar av sitt spel som funkar. Det som jag tycker är problemet, det är inte svårare än så, att det finns en diffus, ständigt molande oro kring hela laget, eftersom man inte kan lita på sina mittbackar och på sin målvakt. Det gör att hela laget blir spända, lite ängsliga, lite oroliga, för de vet att nästan varje anfall, varje defensiv hörna, varje defensiv inläggsfrispark är potentiellt baklängesmål. Det är det ju alltid, men det tänker man inte alltid på förrän man blir lite, för man har det med sig hela tiden liksom. Och det tycker jag är det stora problemet.
Jag köper den analysen till 100%, men vi är oense om en sak i det här. Mm. Det har ju utkristalliserats i och med våran skrivna panel som vi medverkar i varje vecka. För vi ser ju båda då att Malmö FFs problem är försvarsspelet, men vi hänger olika personer här. Mm. Du hänger Anel Ahmedhodzic och jag hänger Marco Johansson. Och till ditt försvar, eller det som talar för att din då tes stämmer, är ju att Marco Johansson stod ju faktiskt i fjol och då funkade det i alla fall bättre, även om det var en viss osäkerhet. Så att ur det perspektivet så är det väl mer logiskt att jag menar att det är Anel Ahmedhodzic som har gått ner sig. Men jag tycker att just när det här är jag en domare som chansar ett domslut, för att det är så jäkla svårt att veta vad som är vad. Men just det här när den här, som du nämner, diffusa känslan av otrygghet och osäkerhet uppstår utan att man exakt riktigt kan sätta fingret på det. Min erfarenhet är att 9 gånger av 10 beror det på att backlinje inte litar på sin målvakt, att målvakten är för dålig helt enkelt. Mm. Så att jag tror att det märktes inte lika tydligt i fjol. I år märks det. Det är uppseendeväckande att Malmö FF inte har en bättre målvaktssituation faktiskt.
Ja, men det är klart att du har tydliga poänger i det. Det min grej är väl att jag ställer så mycket att jag tror, eller så här, anledningen till att jag ändå pekar ut Ahmedhodzic med är att jag har mycket högre krav på honom än på Marco Johansson. Jag trodde inte att Marco Johansson skulle vara särskilt mycket bättre än vad han är. Nej. Och tidigare tror jag att det är mycket försvarslinjen som har som räddat honom mycket, att de har sett till så att det inte har blivit så många farliga lägen för honom att hantera sådär. Men Ahmedhodzic, han har inte den här svassande stilen som han hade förra året, vet, när han löste alla situationer på ganska så här avancerade, riskabla sätt. Nu ser han ut som att han tänker väldigt mycket. Han ser inte riktigt påkopplad ut. Jag menar,
men är det inte ett ledarskapsproblem där i så fall? Då ska väl Jon Dahl Tomasson sätta honom på bänken, ja, fram in dem. Jag menar, ja, de har Sveriges bredaste trupp. Jag menar, här kan du inte lira i Malmö FF på gamla meriter. Liksom. Målvaktssituationen är ju annorlunda, för har de ju fan inget bättre eftersom Dahlin har...
Dock på väg tillbaka.
Ja, på väg tillbaka nu. Jo, det vet jag. Men nu pratar jag om det som har varit. Det är möjligt att han står ganska snart igen. Men vi vet ju inte vilket skick han är och så här. Men så där har de ju inget annat. Och som sagt, jag tror att Marco Johansson är det stora problemet här i försvarsspelet, men jag hör ju vad du säger och jag ser ju vad jag ser, och då är ju frågan, alltså, borde inte Jon Dahl Tomas sätta på bänken helt enkelt?
Ja, men för båda målen känner jag ändå, på hörnan så är det ju många som är svaga, men jag tycker ändå att han är sånt monster så han borde ta sig in framför Varbergs Stanisic, va? Och sen via andra målet är det givetvis han som, för menar, Nielsen måste ha sin kille egentligen, får till slut släppa sin anfallsspelare i sista stund för att komma in och hjälpa Ahmedhodzic som står för långt fram för att täcka undan liksom första stolpen sådär. Det som ändå gör att jag ändå liksom tror på honom mycket, det är han var jävligt förstånd efteråt. Det var som att han insåg allvaret i sina defensiva problem den här säsongen. Han pratade om att han...
Det är så dags.
Men han var väldigt självkritisk på ett sätt som inte folk... Många människor kan ju slå ifrån sig då och säga liksom att det är hela laget som inte fungerar. Det handlar inte bara om mig. Men han var väldigt tydlig med att han hade underpresterat och var jävligt mogen, måste jag säga, i det läget. För jag satt och funderade på så här. Jag satt och tänkte... Är det, påminner det här om när Marcus Rosenberg redan var klar för Ajax, du vet, när han kom tillbaka från HBK till Malmö våren 05, då hade jag en bild i mitt huvud att han var jävligt svag liksom i väntan på att bli såld, att han inte riktigt fungerade i Malmö, att det var bara en lång transportsträcka till att han skulle säljas till Ajax. Så lite så har man ju känt med Ahmedhodzic nu, att han ska säljas i sommar, och därför måste det vara svårt att vara helt påkopplad. Men sen så gick jag igenom statistiken och så att Rosenberg hade jävligt bra statistik den här våren 05 innan han gick till Ajax, så det kan vara att jag bara hittat på det, att det är någonting som jag... ett påhittat minne.
Ja, nej, men det har vi pratat om, och det vore ju inte första spelaren i så fall som, även om Rosenberg inte räknas till den kategorin då, men det vore inte första spelaren som tappar fokus när de precis är på väg att sälja. Så det har vi ju, tog vi ju egentligen tagit upp från match 1 här i podden, att var har Ahmedhodzic sina tankar, och det är därför jag menar att Jon Dahl Tomasson, han har en bred trupp då, eller borde ha en bred trupp, kanske skulle bänka honom, och jag tänkte att det vore ju en bra rubrik här, men jag har inte fått något tydligt svar av det.
Nej, men då i så fall skulle Brorsson och Nilsson spela ihop dem mot AIK borta. Och då har jag nog hellre Ahmedhodzic och Nilsson. Men det är bara,
jag säger det själv om jag behöver den här rubriken, ja, men det är jag inte heller beredd att göra. Nej, så att vi får nog hitta en annan rubrik.
Nej, men det är klart att jag känner väl också att det är ju ett oerhört svaghetstecken att segern var så pass illa ute att man tvingas byta in en tredje mittback i 89 i Frans Brorsson för att då hantera Varbergs, nu är ju Varberg bra på, liksom, på inlägg, på höga inspel, på fasta, på nicksituationer, men det är klart att Malmö ska inte behöva liksom fenera sig med den typen av lösningar.
Men där då har vi olika, vad fan heter det när man gör olika bedömningar,
måttstockar från Djurgården och Malmö.
Ja, precis, för där sitter vi och berömmer Lagerlöf och Bergstrand som två genier varje gång de byter in Lövgren bara för att vinna.
Ja, men de har väl gjort det botta mot Varberg och de gjorde det de gjorde det borta mot Elfsborg. Ja,
mot Varberg bytte de innan i paus.
Och hemma mot Norrköping. Jag tycker ändå det var lite, för jag menar, i den här matchen så Malmö lekte fotboll ett tag, ledde med 3-1, och ändå så blev det den nervositeten i slutet. Det var med den känslan som kändes ovärdig.
Jag har inga problem faktiskt med, även om ett lag som Malmö gör den typen av byten. Det tycker jag faktiskt att även
alltså, det var ett klokt byte, men det var på något sätt kändes jävligt märkligt att de tvingades ta till det. Så.
Kanske har vi också lite för höga krav på Malmö FF när vi tar in det i,
ja, det är möjligt,
i den måttstocken.
Det är möjligt. Men,
just i år.
Ja, och sen ligger de ju bra. Alltså, så här, jag tror fortfarande att Malmö FF kommer vinna SM-guld. Liksom. Det tror jag verkligen. Men de ska få kritik för olika delar av spelet de två senaste matcherna.
Och det har de fått här nu, framförallt Anel Ahmedhodzic och Marco Johansson. Har du något mer om Malmö eller om Varberg? Har du inte det, så knallar vi vidare till vårt sista ämne. Jag ser att du tänker här nu så
det kommer inget mer.
Jag såg ju inte den matchen eftersom jag som sagt satt i det här hellregnet mellan Degerfors och civilisationen då. Sista ämnet, Hammarby. Lag som vi inte har pratat om så mycket. Inte haft anledning, men de, för att använda en klyscha, de smyger med där bakom utan att varken liksom vara nära någon krisstämpel eller någon successtämpel egentligen. Nu vann de mot Sirius här i omgången som gick, 15 omgången, och du var på plats och såg den matchen. Boman, vad tog du med dig som detta?
Nej, men jag skrev lite det om det i min krönika, och det var ju det att vi har ju pratat om vad vi kallar det, nya Hammarby hela våren egentligen, sen försäsongen, att de har ändrat
balanserade bajen, att de har ändrat om
lite, men jag menar att den retoriken från Bilbon tycker jag blir tydligare och tydligare för varje match, hur han trycker på det. Inför det här så snackar han ju om att vi ska vara aggressiva, hög energi, kliva rakt på, vara ett intensivt, rakt lag, man ska vara skraj när man kommer till Tele2 Arena, det ska vara jobbigt att möta oss, vi är inte det där broderande laget som kör kombinationsspelet hela vägen upp i plan. Vi ska spela betydligt mer för att skapa flera målchanser snarare än vad de skapar, de här 100% chanserna som vi alltid ville ha tidigare. Ja, det är ju vad jag menar. Det betyder ju ett mer chansspelande, rakare, mer inlägg, mer inspel, mer kvantitetslag snarare än kvalitetslag. Och då vinna boll högt upp och köra mycket på fysik och sådär. När man har de anfallsspelarna, det tycker jag alla är rimligt. Men det är med att det är så jävla tydligt snack om det. Men för första gången så tycker jag att de var jävligt bra på det mot Sirius. Det var en 100% välförtjänt seger, och det är klart, när de släpper in de här två målen som de gör, då är det lätt att tankarna går till förra året när de väldigt ofta tappade segrar eller då tappade poäng på hemmaplan mot så kallat sämre motstånd för att de inte var påkopplade under 90 minuter. Det var ju väldigt vanligt, eller hur, var det stora problem att det var dåliga hemmaspelet. Det är lätt att tänka att det var likadant den här gången då, men det kände jag hade varit lite orättvist mot Hammarby. Jag upplevde inte att visst, det är ju dåligt då att Sirius får göra två mål på ganska få chanser och på ett, får jag säga, ett dåligt Sirius. Det var dålig den matchen, så det är ju ett problem givetvis, men det var nog mer, om jag får säga det förbjudna ordet i podden, slumpen än att det berodde på...
Existerar ingen slump i fotboll. Atomkärnorna sammanfaller, det enda som kan anses slumpmässigt här i universum.
Än att det berodde på så jättemånga felbeslut i Hammarby. Jag tycker de gör en väldigt stark insats överlag. Det är en bra match och jag vill, det vore orättvist om de här två baklängesmålen la för stor skugga på insatsen.
Vad sa Daniel Bäckström efteråt?
Han satte upp båda händerna i luften och sa att det var i princip otroligt att Sirius ens hade haft en chans att få en poäng från matchen. Han var tydlig med att det hade varit orättvist, att de inte förtjänade så mycket mer. De förtjänade helt enkelt ingen poäng i den matchen. Han sa att Sirius kunde inte pressa oss, de försökte men lyckades inte. Hammarby gjorde det mycket, mycket bättre. Och det är det som var den stora styrkan i den här matchen. Jag upplevde att en sån som Abbe Khalili, som kan se lite trött ut, lite nyvaken ut, har inte den här, han har inte den här liksom kroppsspråket som signalerar hårt arbetande spelare. Men han stängde av Adam Hellborg, som ju är spindeln i näten i Sirius. Stängde av honom fullständigt, nästan punktade honom i perioder. De lät Josef Colley ha bollen i hög utsträckning. Han spelade bort den väldigt ofta och var stressad.
Det gjorde ju Kalmar också för övrigt. Så det verkar vara något som hela allsvenskan nu har insett, att möter man Sirius och så ser till så att Colley har bollen, då går det åt helvete.
Ja, men lite så var det faktiskt. Det är ju liksom, han är bra på många sätt. Men det kan vara så att han har liksom, man kanske har väntat sig lite för mycket av honom för snabbt, så att han,
andra kvaliteter snarare.
Precis. Ja, man är ju fysisk spelare, ja. Liksom, och han är ju inte,
måste man ju också.
Ja, ja, och han har ju inte heller, han har ju inte heller gjort så, han har ju inte gjort så mycket seniorfotboll, så det kommer att ta ju tid att lära sig det intrikata spelet som de vill spela. Det kanske gick lite för bra i början, så han blir lite övermodig också. Nej, men det är svårt, så här är det. Det är väldigt svårt att pressa sönder ett lag med tre mittbackar och en så bollsäker spelare och säker spelare som Hellborg framför, och dessutom andra spelare som kommer ner. Det är svårt att pressa sönder ett sånt lag. Häcken lyckades inte, Hammarby lyckades jättebra med det, jättebra med det under kanske 70 minuter av matchen, och var just det här rakare heavy metal-laget som Billborn tycker de vill att de ska vara. Och det gjorde de helt enkelt väldigt bra. Det var en bra matchplan, de löste det.
Hellborg där har jag varit inne på. Tycker du nu när du såg honom här, är han ett namn för större klubbar?
Det är intressant, för jag tycker ibland att han har varit en ganska vårdslös spelare i Hellborg. Att han är en sån som kanske inte har fysiken och duellspelet i sig egentligen då. Men eftersom han har den positionen, så måste han visa att han kan det också, och då spela för fult ofta, spela för hårt, spela för ovårdat i onödiga situationer, vilket gör att han får mycket gula kort, mycket avstängningar, sådär. Jag tycker han, om han är 100% ofta med att värdera med bollen, så är han väldigt dålig på att värdera duellspelet ibland. Det tycker jag gör att han skulle ha svårare att spela i en större klubb. Vad gäller liksom det här katalanska La Liga hålla bollen, jag tror han passar bra i ett Rydströmsbaserat mittenlag, bättre än ett topplag. Men och nu hade han ju problem också med bollen första gången under säsongen, och blev sönderpressad vid flera tillfällen.
Intressant. Har du något mer om den här matchen? Jag såg den inte, som var på Göteborgsderbyt då. Hur ser prognosen för Bayern ut?
Nej, men det är ju inte...
Vi tar inte in dem ens, knappt tar in dem i topp 3-diskussionen, där vi ändå hade dem ganska ofta inför säsongen.
Ja, men vi får hålla oss för goda just nu för att sätta upp dem så högt, tycker jag, faktiskt.
Men vi visar mer helt enkelt, nya balanserade Bayern. Men det verkar i alla fall som att riktningen för hur de ska ta sig dit är tydlig, när man hör din utläggning och Billborns citat.
Så är det. Och det var verkligen ett fall framåt, och man ska inte vara för deppig över de insläppta målen.
Nej. Daniel Bäckström, visst fan är han trevlig?
Otroligt sympatisk, verkligen.
Vi tyckte ju att han var lite studsig där i början.
Du tyckte det. Du tyckte det.
Jag tyckte det, men jag har omvärderat Bäckström sen han kom fram till mig på Friends och tacka för sitt nya smeknamn. Du var en väldigt sympatisk man.
Ja, men det är klart att, och när han börjar efter 20 minuter peka upp på offensiv planhalva till David Mito Nilsson i ett slå långt, för helvete.
Vadå?
Då vet man att Sirius illa ute, eftersom de skyr den typen av lösningar som pesten. Men det var de var tvungna att göra det. De borde gjort det tidigare.
Boman, vi ska ta och ge oss ut i försommarvärmen. Det är ju varmt för första gången på vad som känns som en evighet i den här delen av landet. Kanske unna oss en bricklunch till och med. Jag ska bara fråga dig innan det, vad du ser fram emot mest omgången som kommer.
Ja, det är den här lite konstiga att det kommer någon gång nu i morgon direkt, så att det är mycket på kort
tid. Gillar inte de här mitt i veckan omgångarna.
Nej,
det ska vara en omgång i veckan.
Det förstör den naturliga matchrytmen och pulsen i allsvenskan. Det gör att allting känns liksom slängigt och flängigt, och man kan inte riktigt ta ner matcherna på det sättet som de förtjänar. Vad jag tror.
Nej, inte vad du tror, vad du ser fram emot mest
i den här mellanomgången under onsdagen och torsdagen.
Ja, om du vill tänka så kan jag säga vad jag ser fram emot mest. Jag ser faktiskt fram emot Kalmar FF, IFK Göteborg. Mm. Ska bli en oerhört intressant match. Kalmar är ju, pratat mycket om dem, så inte, vi pratade inte så mycket den här gången om dem. Efter de fick ju 2-2 mot Elfsborg, sen kvittering, var illa ute där ett tag. Men de är ju här och nu det enda obesegrade laget i Allsvenskan. Och nu kommer IFK Göteborg då till Guldfågeln och ska försöka spräcka den här förlustfria sviten som Rydströms Kalmar har byggt upp. Jag intervjuat Rydström inför matchen, försökte mjölka ur han lite spetsigt om Hamsik där, om han trodde han var på väg mot toppformen och hur de i så fall skulle plocka ner honom. Det kan ju bli matchen då Hamsik exploderar. Ska han göra det någon gång så börjar det bli hög tid. Samtidigt så tryckte ju Rydström mycket då på att det här är en spelare som kan bli avsky att inte ha bollen helt enkelt. Och det viktigaste för Kalmar då, det är att de, och det tyckte jag var intressant att han sa, att de kollektiv fortsätter att springa så mycket som de har gjort hittills. Mm. Han lägger en väldigt vikt vid det, och det tror jag är avgörande. Har de inte den här enorma arbetsinsatsen, då kommer inte deras fina passningsspel blomma lika bra.
Ja, jag såg ju matchen mot Elfsborg, kan man säga snabbt. Det som imponerar mig mest med den matchen, det är att redan nu känns det naturligt att Kalmar är ett jämnt lag med Elfsborg. Att de är två jämna lag. Att redan nu känns det naturligt liksom att man kan jämställa dem nästan som läget är nu, och det tycker jag är imponerande.
Vad säger ni om Elfsborg, kan man ju?
Ja, det säger givetvis att Elfsborg har gått ner lite, så är det ju definitivt. Men
på vad du ser fram emot, annars går vi och
checka. Det är klart att man spontant tycker att AIK och Malmö är fantastiskt, men jag ser också fram emot det här ångestmötet mellan Häcken och Örebro. Visst, nu har Örebro vunnit en match, klart att det ger ju stor glädje för dem, men det gör ju att Häcken liksom verkligen inte får göra annat än att vinna den matchen med minst 2 mål. Allt annat är ju oerhört svagt, så det ska bli spännande att se hur de klarar den. Ändå måste det ändå kännas som en rätt stor press liksom att gå in mot Örebro hemma nu, så att den matchen kommer jag nog ha ett öga på.
Det blir aldrig samma press på Häcken. Nej, vet du. De har ju ett privilegium i den svenska elitfotbollen där, att det byggs inte upp samma tryck på dem. Liksom.
Just det, nya tuffa balanserade Hammarby får ju också årets tuffaste test borta mot Varberg på gräset där. Förra året blev de ju fick de åka hem med gråten i halsen efter den matchen för att de inte kunde mäkta med fysiska Varberg. Så se om den nya balanserade Bajen kan klara det bättre i år.
Ja, sen ska ju syndan vakna, för nu har ju Bilbon tillstått att Hammarby kan inte spela på gräs. Det hamrade ju fast i krönikor redan 2019. Nu har ju till och med Bilbon insett detta, att de inte kan göra det. Å andra sidan, nu försöker de ju något annat, så då kanske de lär sig det med tiden. Per Boman, om du inte har något mer så tackar jag dig för dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Vi gör inget mitt i veckan avsnitt som schemaläggarna för fotbollsallsvenskan envisas med, utan vi håller våra tisdagar. Nu blir det Village Stompers med Washington Square.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.